Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Börjar bli ett gångbart resultat för HIF på försäsongen under träningsmatcherna. Ja, en gång, ingen gång, två gånger är nästan en trend. Första matchen mot Hittarp 4-0, tredje matchen mot Ängelholms FF 4-0 på onsdagskvällen, det är torsdag nu. Däremellan en 0-1 förlust mot det danska laget vid Dovre. Erik Persson, Sebastian Rönnström, Mattias Hjelm. Vi kommer såklart att prata allra mest om den senaste matchen EFF, men också beröra Vidovre och så lite annat smått och gott också, som till exempel Taha Ali som till slut blev klar för HIF. Sebastian och Erik, vilken ände vill ni börja dra i?
Nu blir jag tyst här för jag är inne på svenskfotboll.se och koncentrerar mig på det.
Okej, okay, då ska jag bara informera dig om att
vi
spelar i en podd nu. Och du är faktiskt med.
Okay.
Men vi kan bolla över till Sebastian.
Men vi börjar i den änden som ni bestämde.
EFF alltså.
4-0 som du sa. En match där... precis som när HIF mötte Hittarp så får man ju ta själva värdemätaren med nypa salt. Förvisso ett rätt så roligt EFF som jag tycker ska bli intressant att följa i ettan. De vann ju division 2 och gick upp och har ju en del roliga profiler i laget. Tränas ju också av Roa Hansen, gamla HIF-tränaren, så... ett intressant lag på många sätt, men det var också ett lag som saknade 3/4 av sin backlinje och inte minst sin skyttekung Johan Oremo, så det var ju ett lite stukat EFF mot ett HIF som inte gick runt på lika många spelare som man har gjort i de andra träningsmatcherna, men som också roterade en del. Jag tycker väl att resultatet och matchbilden var som man kan förvänta sig när det är två lag med två divisioner emellan, så att säga, som möts. HIF, framförallt första halvlek, tycker jag man gjorde... Ja, men kom till anfall på rätt så intressanta sätt. Man hade fina kombinationer och anföll utanför, innanför och mellan.
Utanför, innanför och mellan. Det var allt på en och samma gång. Och det var fina mål också, för att tillägga det.
Ja, men det var det. Det började redan med Asad Alhamlavis drömmål, får man väl nästan
med fel fot
kalla det. Precis.
Vänsterfoten.
Ja.
Med fel fot. Den satt där den skulle upp i krysset.
Han sa efteråt att jag har ingen vänsterfot. Men då sa jag till honom att det argumentet kan du aldrig komma med igen efter det här målet. För det var väldigt bra.
Ja, för det var en bra första touch också som faktiskt la grunden för att lägga upp för sig själv. Pegga upp för sig själv på golfspråk. Och sen bara mata upp drivern i krysset eller nättaket.
Golfpodden.
Ja, som golfare vill man ju gärna dra de metaforerna. Ja, men förlåt, ni var inne i något resonemang här. Det var första målet det.
Ja, men sen andra målet också snyggt. Det är en fin djupledspassning från Charlie Weberg som Rasmus Jönsson gör en löpning på och petar den vidare i sidled till Anthony van den Hurk som sen lägger in den i öppen kasse. Så lite misstänkt offside ut. Svårt att se liksom på, från den vinkeln som dels jag och Erik som var på matchen stod i och sen även se det på vår tv-sändning. Men det var ett fint förarbete åtminstone, och sen även 3-0-målet tycker jag är en fin upprullning där Emil Hellman spelar Adam Kajed i djupet som sen slår de snett inåt bakåt till Benjamin Aqua som avslutade säkert.
Men 4-0 var inte heller så tokigt.
Nej, det var det inte.
Fast det var inte det du ville säga.
Nej, det var, jag vill bara säga att man ska ju lägga in i den här ekvationen att AFFs backlinje var ju väldigt taggig vid de här målen som Sebbe beskrev, 2:an och 3:an då. Där det syntes att att exempelvis Edvin Nilsson som normalt sett är mittfältare var högerback och det var liksom inte helt synkat där. Så det får man väl också lägga in i bedömningen. Det såg ut att vara lite tiki-taka-spel från HIF och så. Väldigt underhållande, men då ska man också ha med sig att AFF hade en backlinje som långt ifrån var ordinarie och den var därav lite taggig i vissa situationer.
Det var rätt ihåligt även på det fjärde HIF-målet. Så, men det är klart, det är skillnad mellan lagen och ska vara stor skillnad. Så att det uppstår vissa hål och luckor i ett lag som spelar lite längre ner i systemet, det är inte så konstigt.
Ja, sen hade AFF en väldigt högt stående backlinje också. Marcus Eriksson där bak, trotjänaren, styr och ställer och var väldigt bra på att liksom lyfta upp laget. Men det fanns en baksida och det myntet också. Det var att HIF hittade igenom i djupledsspelet ibland och så. Men,
vi ska ju inte förta HIFs mål, för HIF gjorde det bra och gjorde det som man ska göra också. Det hade ju kunnat bli 1-1 eller 0-0 och då hade vi pratat på ett helt annat sätt här. Men HIF visade att det är skillnad i divisioner och i spel och kvalitet.
Ja, likadant mot Hittarp som ju nykomling 2:an, så det är lägre nivå, så såg det ju ut alltså, som förväntat. Det ska ju vara sån skillnad mot den här typen av lag.
Innan vi går in på individuell spelarkritik, alltså kritik både positiv eller negativ eller allting, så vill jag bara ställa en övergripande fråga i det här. Vad ger en sån här match där det är så pass stor skillnad mellan lagen? Vad ger det för HIF? Eftersom det är HIF-podden vi är i nu, så behöver vi inte prata så mycket ur AFFs perspektiv, utan vad ger det för HIF som ska göra comeback i Allsvenskan?
Hittarp, det var ju någon form av mjukstart, årets första match och ett skönt arrangemang hos en mindre lokal klubb. Det tycker jag de ska fortsätta med. Det är liksom ett sunt och hållbart startskott. Så en sån match som liksom årspremiär år efter år, det tycker jag är sunt. Den här AFF-matchen kom ju mitt i veckan. Nu blir det hittills största testet mot Nordsjälland på måndag. Och då fungerar ju den här AFF-matchen lite. Ja, men man kan rulla lite på spelare. Tänka mycket belastning och så. Ali Sulic, Viljomur Davidsen spelar inte alls, exempelvis inte Kalle Jolsson heller. Hade inte U19-laget haft match mot Brönnby dagen innan och en tuff matchvecka, de ska möta FCK till helgen också, så hade kanske flera U19-spelare fått visa upp sig i en sån här match. Då hade den kanske blivit lite mer U21-präglad. Så här tidigt på säsongen så kan det finnas ett syfte att möta lite sämre rankat lag, kan jag tycka.
Kvalitetsmässigt kanske det inte ger den här värdemätaren, men det finns ju, även om HIF i sin elitverksamhet inte är någon barmhärtig samarit som ska tänka på allt och alla andra och klubbar i närområdet, så finns det ju ändå en liten sån där vinning i att ha de här goda relationerna med klubbar och lagen i närheten och faktiskt kanske bjuda till på en sån här match också om det får plats i försäsongsschemat.
Ja, det är ju ett väldigt, väldigt konkret grej att spela match mot de här lagen och samtidigt spana in på motståndarnas lag. Finns det något intressant att hitta på AFF och så vidare? Och detta har ju varit ett utvecklingsområde i HIF i flera år, att bli bättre, att vårda relationer med andra mindre klubbar i regionen. Och det börjar gå åt rätt håll. Och därav finns det ett syfte med kanske ett par sådana här matcher under försäsongen.
Men med det sagt så är det viktigt att det nu börjar stegras i konkurrenskraft även i motståndarlagen.
Ja, men så är det ju, i samma takt som konkurrensen ska trappas upp i HIFs lag också. För nu i början så handlar det ju om att alla spelare ska få ungefär lika mycket speltid och någon som har varit skadad ska liksom komma igång och så vidare och så vidare. Men nu framöver om några veckor då kommer vi ju skönja fler mönster kring vilka spelare som ligger längst fram och högst upp på Jörgen Lennartssons lista. Så att, och då är det såklart en fördel att möta lite bättre lag också.
Kanske ska vi göra så här innan vi tar den här spelarfokuset, att vi faktiskt nämner lite grann om matchen innan, som vi faktiskt har spelats efter det att vi hade det senaste HIF-pods-avsnittet, den mot Vidovre. För då kan man kanske jämföra lite med spelet, vilka som spelade, vilka som inte spelade, vilka som har varit konsekvent, ser ut att vara i tidigt framme i sin form och så. Men den matchen mot Vidovre 0-1, alltså, det var väl kanske inte, för att vara snäll, någon höjdarhistoria.
Nej, och där pratar vi om en annan sorts värdemätare. Det är ju ett skickligare lag. Vidovre ligger väl på andra plats i danska andra ligan och bör ju rimligtvis då vara jämnbördiga med HIF, som ju alltså gick ut från Superettan. Så, och där hade HIF det svårare att komma till. Rasmus Karjalainen hade några bra lägen i första halvlek, men annars var det lite mer krampaktigt. Jag tycker jag gillade Ali Suljic stabilitet. Han var rejäl i spelet i den matchen.
Det var väl där vid målet, om det var Kalle Jolsons fel eller Ali Suljic fel.
Ja, det såg lite konstigt ut. Men utöver det så tycker jag att han har visat positiva tendenser. Även Lukas Lingman, som ju då saknades mot AFF, ska tilläggas. Han också... Det känns som man har kommit in i det på ett bra sätt, så det är väl det som var positivt från den matchen. Sen var det mer som behövde slipas på, och så då kopplat givetvis till att man mötte ett bättre lag.
Och dessutom var det så att Anthony van den Hurk var ju hemma i Nederländerna av privata skäl och var inte med mot Vidovre. Han var tillbaka nu igen och gjorde då mål också mot AFF.
Ja, privata skäl, det utvecklade han ju själv efter matchen mot AFF, för att hans mormor efter en tidssjukdom avlidit, så han var hemma i sitt hemland för att sörja och gå på begravningen.
Och kom sen då alltså tillbaka lagom till AFF-matchen. Var det stora skillnader i hur HIF ställde upp med spelare? Det är ju rätt mycket byten in och ut och låta spelare få speltid på försäsongen från match till match. Det kanske är för många förändringar att dra så här, men
vi kan ju dra
några stycken i alla fall.
Som sagt, William Nordavidsen, ny vänsterbacken, Ali Suljic, som Sebbe nämnde, och Kalle Jolsson som var kvar på bänken mot AFF. För de var med och startade mot Vidovre. Alexander Nilsson spelade sin första hela A-lagsmatch sen den 7 mars mot Häcken i Svenska Cupen förra året. Den spelar nu mot AFF. Ravid Soka gjorde årspremiär, spelar första halvlek. Kasper Videll och Charlie Weber bildade mitt lås. Emil Hellman fick en startchans. Det är rimligt att tro att William Ur Davidsen kommer verkligen prenumerera på den startplatsen, men ja, lite kopplat till mitt argument också att den tidigare, att en sån här match är perfekt för en sån som Emil Hellman att få starta och spela mer. Och så mittfältet med Benjamin Aqua och Viktor Lundberg, återigen i en sittande roll. Han är ju allround-kunnig sedan många år tillbaka, och det är också lite i liksom brist på annat. Det finns inte jättemånga andra alternativ, så att han fortsätter få speltid där, vilket är lite intressant. Adam Kajed också på mittfältet, och så Asad Alamlawi som höger forward. Han kommer in i väldigt många intressanta centrala ytor. Vi ska prata mer om honom sen. Och så Anthony van den Hurk och Rasmus Jönsson som vänster forward också. En sån som opererar lite inåt i banan, mer i nummer 10-roll.
Då tycker jag det är läge, när du har börjat räkna upp ett antal namn, Erik, att faktiskt titta på vilka spelare tyckte ni stack ut mot AFF. Det var inte så jättemånga mot Vidovre då, så det kanske är bättre att vi fokuserar på AFF mer igen då.
Ja, men jag tycker väl Asad Alhamdawi, som vi har nämnt här, är en sån spelare som stack ut med ett förflutet i EFF också. Han, utöver målet, så kom han ju också till väldigt många bra, jag tror jag räknade till i alla fall 4 riktigt heta målchanser i första halvlek. Och han, det är intressant att se nu med HIFs system här, när man kör ett 4-3-3, att både mot Hittarp och mot AFF så har han spelat ute till, till höger. Han saknades på grund av sjukdom mot Vidovre. Det är ju den rollen som Willem Löper hade förra året, och som man ju antar att han är lika given i även den här säsongen. Centralt finns ju Anthony van den Hurk, så det är ju bara en central plats att slåss om i det här systemet, och med då Hurk som given förstanfallare, och vad man antar efter att ha sett liksom de här träningsmatcherna, Rasmus Karjalainen som förstersättare där, så blir det ju lite speciellt för Asad Alhamdawi, som är ung, behöver speltid, men då också konkurrerar på positioner där HIFs två största stjärnor spelar. Så han har gjort det väldigt intressant i de här matcherna, för han skiljer sig från Willem Löper i den bemärkelsen att han är en mer central spelare i grunden, och en mer fysisk spelare som kommer in i boxen. När HIF anfaller på vänsterkanten så fyller han på inåt och blir ett hot inne i boxen på ett annat sätt än vad Willem Löper är. Så de två skiljer ju sig väldigt mycket åt, fast att de då har skiftat om på de här positionerna. Så där, det tycker jag är intressant att se det här testet, att han är i den rollen.
Förklara nu för mig och för eventuellt någon lyssnare som kanske tänker samma sak. Varför skulle inte Asad Alhamdawi kunna starta till vänster längst upp i 4-3-3-systemet?
För att det finns några andra namn där. Det finns en miljonvärvning i Taha Ali exempelvis. Det finns en rutinerad trotjänare Rasmus Jönsson. Det finns en genombrottsman i Adam Kayed. Det finns en potentiell genombrottsman i Benjamin Aqua. Det finns en potentiell genombrottsman i Dennis Olsson.
Oj, det känns som att jag har fått svar på tal. Typ 5 förklaringar. Okej, okay, han är inte aktuell på den positionen. Jag fattar.
Han kan, alltså, när han spelade i AFF senast 2019 och öste in mål där, så var han inte bara toppforward. Han kunde droppa ner som 10, han kunde spela till höger som han gör nu. Han gjorde kanske också några minuter till vänster, det minns jag faktiskt inte. Men han kunde liksom spela i alla de 4 rollerna. Så att just Asad Alhamdawi ska utgå till vänster, det är väl inte en omöjlighet. Men sett i konkurrensen är det inte särskilt troligt.
Helt med. Det kanske bara var jag som undrade. Om det var någon bland er som lyssnade som också undrade, så har ni också fått svar på det. Bra, tack för det.
Men det är ju intressant med Asad Alhamdawi, för han är ju också en potentiell genombrottsman. Och han var ju intressant. Han glimtade ju till i Allsvenskan 2020, spelade bara 9 matcher. Han gjorde mål i sitt andra inhopp, tror jag det var, och sen assistmatchen efter. Och bara för att sätta det i perspektiv, för 3 år sedan, det är ett tag sedan nu, då tog han liksom division 2 med storm, gjorde 17 mål på 14 mål på 17 matcher enligt svensk fotbollsstatistik. Kollar man bland spelarna i liksom den serien, Kviding vann, Patrik Wålemark som nu är såld för 50 miljoner, han hittar man lite längre ner där, 12 mål på 26 matcher. Och de som följde den serien noggrant, de hade en sån kille som har satt Alhamdawi högre upp än Patrik Wålemark vad gäller prestationer och så vidare. Så att det finns ju en grundpotential som han inte riktigt har fått ut ännu. I fjol spelade han fler matcher än han någonsin gjort på seniornivå. Då var han ändå skadad stundtals och petad. Och han behöver en hel försäsong, för det har han inte fått tidigare. Han har ju eländiga skadeproblem. Så att den här tiden är väldigt viktig för Asad Alhamdawi. Och inte minst med tanke på konkurrensen. Josef Amoako har ju anslutit till laget nu också i ytterforward. Så att det kan bli ett knivigt läge Men i de här två matcherna mot hittar på FF, alltså hade Alamlaoui åtminstone gjort vad han har kunnat för att försöka stärka sin aktie.
Vålemark, han exploderade ju och hade ju en enorm fjolårssäsong i Allsvenskan.
I Häcken, ja.
Ja, precis. Och för att Azad Alhamlaoui ska kunna komma till någon liknande explosion, då behöver han ju, som du var inne på, faktiskt få vara skadefri över tid. Men också den där speltiden. Och om nu konkurrensen är så knivskarp så han kanske inte får det. Alltså, hur ska han resonera? Bara bita ihop, tugga taggtråd och alla andra klyschor och mata på och hoppas på att få chansen att ösa in mål.
Ja, men när man frågar honom själv så är det ju lite sådär, käka taggtråd och de där klyschorna. Och att han ska kämpa
det kanske inte finns något annat att göra i och för sig.
Nej, och han har ju verkligen den approachen att han verkar inte tänka så långt. Han är i nuet, han kör på. Och
vilket han, är ju han, rätt så befriande,
ja,
faktiskt.
Ja, och hans självförtroende säger inte, alltså jag tror inte han tänker på den här situationen. Han tänker att han kommer att spela. Och att, ja men, jag är HF, det kommer att vara tuff konkurrens, men jag ska spela. När han, när HF fick ett bra frisparksläge mot Falkenberg i Azad Alhamlaouis typ tredje allsvenska match, ja, då gick Martin Olsson fram med 197 Premier League-matcher och en lång rad landskamper och tänkte ta frisparken. Men Azad var också där, tog bollen. För i hans värld så skulle han lägga frisparken. Så det säger ganska mycket om honom. Så att jag tror inte han tänker på eventuell utlåning eller försäljning i det här läget. Men han kommer kanske tvingas till det med tanke på situationen här och med tanke på många spelare HIF har i den kön där Azad Alhamlaoui också står.
Du som har följt honom, okej, nu har det kanske varit lite lättare att hantera mentalt att han kanske förstår, okej, jag har varit skadad, det är inte så lätt att slå mig in och så vidare, men när han får vara skadefri, om han inte får den speltiden han tycker att han borde få ha, hur är hans huvud, tror du?
Ja, men det är lite svårbedömt, för han säger ju inte alltid så mycket och han ger ju alltid intrycket av att vara här och nu, att han inte är, ja, men att han är lite bekymmerslös liksom. Så jag tror inte han tänker på detta. Sen hur han skulle resonera om han ser varenda allsvensk match från läktaren. Ja, det borde ju brinna till någonstans också, för det är ju ändå en tävlingsmänniska som...
Men det tror vi väl ändå inte att han ska göra, se varenda allsvenska match från läktaren.
Nej, så lär det ju inte bli. Men med tanke på konkurrensen och hur man ska balansera en bänk och så vidare, det är inte så att fem forwards kommer sitta på bänken. Alltså vissa kommer hamna på läktaren som läget är nu, om alla är friska. Och om ingen av de här lånas ut eller säljs. Så att det framstår här och nu som någon form av lyxproblem. Och då har vi inte ens sett Josef Amoak, och tänk om han tar HF med storm här under försäsongen och verkligen konkurrerar på allvar.
Låter som en överrepresentation. Andreas Granqvist, sportchefen, har ju också varit öppen med och hintat om att det kan bli fråga om att spelare försvinner.
Ja,
med tanke på att de är, vad är de, 28 på kontrakt eller 27, 28? 28 nu,
om jag tar Ali. Sen är, alltså jag tycker ju att HIF har något intressant i Azad Alhamlaoui. Jag i grunden gillar jag honom. Han såg lite trubbig ut förra året och det märktes att han inte riktigt var i fas och det pendlade i prestationer. Men i grunden har han någonting som är väldigt spännande och som bör kunna hävda sig på allsvensk nivå även över tid. Och han är 21 år, han fyller 22 i oktober. Han har kontrakt till, nu ska vi se, 31 december 2022. Är det 2022 nu?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, det är det. Så det är sista kontraktsår.
Aha. Bra. Det där ska du ta med dig, Erik, och ha med hela tiden.
Ännu mer intressant. Ja, kvar vi 2021.
Ja, nej, men det får du släppa alltså.
Det är
2022 och det är HIF-podden som vi spelar in.
Jag ska vara i nyet. Och
ja, du borde lära dig av Azad Alhamlaoui.
Ja.
Så kan vi säga. Mm. Vi kan också vara helt överens om att den här försäsongen som du var inne på tidigt här i resonemanget är jätteviktig för honom med tanke på fjolårssäsongen.
Ja.
Ja. Vi släpper Azad och pratar om lite andra spelare. Nämligen vilka då? Vilka fler vill ni lyfta lite nu? Tre matcher in.
Nej men jag tycker ju det är intressant just om man ser i de här offensiva banorna hur många spelare där är som konkurrerar och hur viktigt det är att de också steppar upp eller alltså bevisar sig på försäsongen att de vill ha en plats. Det, spelare som Adam Kayed, alltså många som är lite i samma fack som Asad Alamlawi just med tanke på ålder och vikten av att de får speltid för att kunna utvecklas.
När samtidigt har väl Adam Kayed lite högre status?
Ja, han har högre status, absolut. Men där är många spelare som Kayed, Aqua, Dennis Olsson som är unga, behöver speltid och som också tvingas liksom till den här tuffa konkurrensen som det blir när Ali och Josef Amoako också kommer in i truppen. Adam Kayed och Benjamin Aqua konkurrerar ju både ute till vänster och på en offensiv mittfältsposition. Men det är intressant att se liksom vad de kan åstadkomma här på försäsongen när det är så många som slåss om platsen.
Ytterligare en faktor, Adam Kayed, Dennis Olsson och Asad Alamlawi kommer från regionen. Dennis Olsson och Adam Kayed kommer dessutom från stan. Det ska man inte underskatta. Det finns en viktig idé också att få fram stadens pågar, regionens pågar.
Josef Amoako är ju också ung, men han kommer inte riktigt från stan.
Nej, Ghana.
Ghana, en bit bort. Men han vet vi inte så mycket om egentligen, för han har inte sett spela. Så...
Förutom att han är ybersnabb.
Ja, det har vi förstått.
Ja.
Men vi har inte sett det in action själva än.
Nej, och han har vi spelade in det här under torsdagen och för någon timme sedan så pratade jag med Andreas Granqvist när han satt i en bil tillsammans med assisterande tränaren Mattias Lindström. De var på väg till Hör. Jag frågade om de skulle till Skånes djurpark, men de skulle till någon gästgivare.
Det var det första du tänkte på. Ska lite till Skånes djurpark?
Jag tänkte på Kalle Johansson och Skånes djurpark. Det är det enda jag tänker på när jag hör.
Jaha. Mm. Ja. Ja, ni är ju från Skåne så ni känner ju orterna bättre.
Kalle Johansson, alltså före HF-backen nu i Blåvitt, inte Kalle Johansson som var tittomittfältare i Kalmar innan. Men det fattar ni kanske. Hur som helst.
Vad skulle jag säga? Jo, Josef Amoako ansluter till laget idag. Så direkt från Ghana eller Nigeria skulle han väl fixa med något visum. Eller något, sitt visum. Och så drog han direkt till Hör. Så att det är det första... Han får se när han möter sina nya lagkamrater.
Men om de inte skulle till Skånes djurpark i Hör, var skulle de göra det?
Gästgivare går det, teambuilding med en övernattning torsdag till fredag.
Nu kanske vet du det. Men det kan man också göra i Hör.
Ja, precis. Så ja, men lite sparverksamhet och lite teambuilding och kanske sätta någon målsättning och ja, lite sånt. Smarrigt.
Apropå Jörgen Lennartsson. Ja. Så sitter du här med datorn framför dig och vill säga någonting.
Ja, vill och vill. Men
jo, det vill du.
Känner mig tvungen.
Ja, framförallt när programledaren säger att du ska göra det.
Ja. Nej, men det är klart jag vill. Jag pratade med Jörgen Lennartsson efter matchen mot AFF och det kom inte med i någon text så att Jag kan väl bara läsa upp några citat som han sa, inte för att det är några kioskvältar till citat, men där han sammanfattar matchen. Eller är det däremot?
Nej då, jag bara tänker på att du får välja lite med omsorg här nu, för att Jörgen tycker om att prata och kan prata ganska omfattande om när han ska sammanfatta. Så att det är frågan om hur lång sammanfattningen är här.
Ja, jag har sett alarmet på en kvart. Nej, men det är nog inte jättelångt. Jag väljer med omsorg här. Jag tänker inte imitera Jörgen Lennartsson nu. Det hade ju varit jäkligt bra poddögonblick om jag hade pratat som Jörgen Lennartsson nu, men det kan jag inte.
Så
jag pratar med min egna röst.
Låter bra.
Blandad kompott, totalt sett okej. Okay. Första halvlek var klart bättre än andra. Vi började bra direkt och gjorde tidigt mål. Sen gick vi ner oss en liten period. Efter en kvart tog vi ordentligt kommando. Sista halvtimmen i första halvlek spelade vi jättebra. Koncentrerat, bra och snabbt passningsspel. Några fina mål och stabil defensiv. Och så berättade han att de har pratat mycket om att det är viktigt att de två offensiva spelarna på mittfältet inte hamnar för långt ner. Att de är med i anfallsspelet och understödjer forwarden. Och
så belyste han det också, att de hade ett mål där den ene mittfältaren passade fram den andra, och sen så tyckte han att det blev lite mer Hawaii-spel efter paus. I den bästa av världar hade vi kanske haft.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Lite mer skärpa i en del offensiva faser, men det är okej. Belastningsmässigt blev det en bra match, och så berättade han att förhoppningsvis är det inget allvarligt med Viktor Blixt, som ju bara spelar 11 minuter. Han trampade snett och fick utgå i 56 minuten. Junioren Vilgot Karlsson, som egentligen är mittfältare, fick karriera som högerback.
Bra, det skötte du bra där, Erik.
Jag och så bara... la han alltid till, eller som han alltid gör när HIF hållit en nolla, och så en clean sheet. Det är alltid bra. Det vill han alltid påpeka. Det fick han göra typ, vad blev det, 12-13 gånger förra år.
Och jag vill att du eller Sebbe faktiskt redogör för vilka de här två mittfältarna var som skulle understödja anfallarna offensivt. Jag vill ha namnen på dem.
Det var ju då Benjamin Aqua och Adam Kayed som spelade i de rollerna, och målet då, 3-0 målet där Kayed tog en löpning utåt och så spelade in centralt till Aqua, som på halv volley var det väl, smällde dit 3-0 målet.
Brando Henriksson kom in sista 11 också i en sån roll.
De två som vi nämnde, de är unga spelare som konkurrerar på positioner där det är väldigt stark konkurrens, och de behöver ju precis som alla andra visa framfötterna och också få speltid för att utvecklas. Adam Kidd fick ju mycket speltid och tog ju verkligen chansen förra säsongen. Benjamin Aqua har ju spännande egenskaper och behöver slipa lite på och bli lite kyligare, för han kan vara väldigt het in i många situationer och drog på sig också en hel del gula kort förra säsongen.
Ja, och defensiv och lite positionsspel och kanske värdera när han ska släppa bollen och passa och så vidare.
Alltså där är ju en del liksom utvecklingspotential så, men de är intressanta. De är ju skickliga, lite mindre tekniska spelare som bidrar med de här egenskaperna till HIF. Förra säsongen när de spelade och HIFs anfallsspel i långa stunder gick i stå, så bröt ju de två spelarna lite mönster. Och det blir intressant att se om de kan bygga vidare på det.
Innan vi tar oss an den största punkten, i alla fall sett till storleken på bokstäver när Sebastian Rönnström har skrivit på whiteboardtavlan, så ska vi ta en lyssnarfråga från Jonas Bengtsson. Du har skrivit till mig och du frågar så här: jag brukar lyssna både på HIF-podden och Rögle-podden. Gott jobb. Nyfiken på vad podden tycker om Tsouka som defensiv mittfältare. Jag tycker det hade varit intressant med tanke på hans fysik i närkamper och löpstyrka som kan följa med upp i snabba kontringar. Ha det fint, Jonas. Jag bollar såklart frågan vidare till experterna här i poddstudion, även om de själva inte tycker om att bli kallade experter, vilket gör det ännu roligare för mig att kalla dem experter.
Ja, nej, det är vi sannoliken inga experter. Men nej. Den lösningen är jag väl ganska så skeptisk till. Jag tycker väl framförallt att Ravi Tsouka har sina brister i passningsspelet och spelat med bollen, och väldigt bra kvaliteter i mycket i defensiven som nämndes där, med fysiken och snabbheten, men Som inom mitt fält där behöver man vara betydligt mer bolltrygg och också bättre spelförståelse än vad jag anser att Ravetsuka har för att klara en sån roll.
Ja, men jag håller med. Framförallt speluppfattningen där. Det krävs en del av att vara navet på mittfältet. Jag har svårt att fantisera om detta och komma fram till att det skulle se så bra ut som HIF behöver på allsvensk nivå. Så att det tror jag faktiskt inte på.
Det finns andra som är före och kommer att vara före i den kön.
Zuma Al-Majed, Lukas Lingman, Viktor Lundberg är ju uppenbarligen med där också. Viktor Göransson och Jakob Folkeling Persson är absolut defensivt präglade inom mittfältare, men är långtidsskadade och är väl inte jättenära allsvensk spel på ett tag, även på grund av konkurrensmässiga skäl.
Men Zumar Al-Majed är det, och han är inte långtidsskadad i den bemärkelsen. Han är väl tillbaka hyfsat snart, eller?
Det blir nog någon fotbollsträning i solen i Marbella, om jag har förstått det rätt. Jag har kanske missuppfattat allt, men det tänker jag i alla fall.
Alltså, tack för frågan. Hoppas du har fått svar, det har du.
Andreas Landgren är en gammal mittfältare också som, precis. Tänk om de tar upp honom. Han har ju varit i princip bara högerback under Jörgen Lennartssons tid som HIF-tränare här nu. Men han finns ju också, om det skulle bli kris. Då tror jag den högerbacken ligger närmare till hans än Ravitsuka högerbacken. Eller
jag tycker ju nog att Andreas Landgren ofta har gjort sina bästa prestationer när han har varit defensiv mittfältare. Han gjorde ju det väldigt bra där innan sin korsbandsskada 2019 till exempel. Och kom även in lite 2020 när han var tillbaka från den skadan på inom mittfältet och gjorde det väldigt bra. Så han finns ju säkert när han väl är tillbaka från sin skada som en lösning om det skulle krisa sig i den rollen.
Förra året fick han väl nöja sig med typ 13 minuter i Värnamo som inom mittfältare, så att han var i princip bara högerback.
Ja, jag vill bara uppmana er som lyssnar, skicka in frågor till oss om ni har det. Vi kanske inte kan svara på allt, men vi kommer i alla fall kunna lova att vi gör ett försök att svara på så mycket vi kan. Och det är enkelt att skriva till oss. Det är våra förnamn, punkt, efternamn och så är det snabela och hd.se. Så
ja, vi finns på Twitter och så vidare.
Så välkomna, skicka in. Vi tycker bara roligt att ha interaktivitet med er om ni känner för det. Vi uppmanar er, ni gör som ni vill. Nu så, tar vi oss an de största bokstäverna på, ja faktiskt nästan på hela whiteboard-tavlan. Det står ALI. Taha Ali är alltså klar för HIF. Det har ju blivit klart sen förra veckan. Och jag säger så här för att bara lätta upp stämningen lite grann här. Kan det här vara den årets löpervärvning av Andreas Granqvist? Det vill säga, Granen fixade in löper som säkert hade möjligheter att gå till kanske allsvenskan, men HIF vann den dragkampen. Borde varit något liknande kanske med Taha Ali efter hans höst. Jag säger ja, det här kan vara Granens löpervärvning 2022. Vad säger ni om det?
Ja, det är ju en potentiell supervärvning tycker jag. De kvaliteterna som han visade under hösten i Västerås var extremt intressanta. Det har ju snackats om intresse från både Malmö och Göteborg, och det pratar han själv om också när jag intervjuade honom när han anslöt i måndags.
Sen vet vi väl inte riktigt hur liksom, nej, om de har lagt fram något kontraktförslag eller bara visat lite intresse. Det är två skilda grejer. Det ska man göra med när spelare pratar om intresse, och absolut. Man har inte kollat den andra parten heller.
Absolut. Så hur konkret det var, det vet vi inte. Men han har ju nämnts i de sammanhangen av en anledning, för att han uppenbarligen har visat väldigt intressanta kvaliteter. Och ja, min första tanke när Taha Ali presenterades av HIF var, oj, jag måste prata med Anders Lindegård för att och det kan man ju undra
jag minns det där, jag minns den, jag förstår precis varför du gjorde det.
Ja, det kanske inte alla lyssnare förstår varför jag tänkte i de banorna, men då efter sista matchen i Superettan förra säsongen när Taha Ali hade total lekstuga på Olympia, då pratade just Anders Lindegård i intervjun efteråt om Taha Ali och tokhyllade honom. Han sa att det är en av seriens bästa spelare, om inte svensk fotbolls bästa spelare. Det är ett helt häpnadsväckande citat.
Ja, det är en klassiker.
Från Anders Lindegård som ju är... ofta tar till stora ord och är tacksam att ha att göra med han, som reporter.
Han kanske bara menade just i svenskt sammanhang och inte räknade in sina landsmän som Anders Christiansen eftersom han är dansk.
Han kanske inte räknade in Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak och sånt heller. Eller?
Nej, kanske inte.
Det vore en ganska... chockerande jämförelse i så fall, men det är stora ord oavsett vilken avgränsning Anders Lindegård gjorde för ja, det är ju klart att alltså, vi snackar ju inte här om en spelare som lär bli tagen till VM-playoffet, alltså det är inte på den nivån, men han har ju otroligt intressanta egenskaper som ju säkert kan komma HIF till gagn. Han har 6 landskamper för futsal-landslaget. Bara en sån sak. Det är ju en väldigt teknisk och snabb spelare som är skicklig på små ytor och en mot en situationer. Sen är det klart, man undrar ju också om han nu var så himla bra i Västerås, varför han aldrig fick riktigt chansen i Örebro, som ju trots allt låg i botten av allsvenskan och behövde all hjälp de kunde få. Kan ju finnas andra faktorer som inte vi känner till där såklart, men så det är ju inte så att det är Lionel Messi HIF har varvat, men sett till hans potential och det man har sett av honom så är det ju otroligt spännande spetsegenskaper som han säkert kan tillföra till HIF.
Det är ju viktigt i det här sammanhanget att säga att det inte är en dagslända som hade en bejublad fantastisk match med Västerås på Olympia mot HIF i sista seriematchen, utan att det faktiskt är en spelare som kan leverera över tid och inte bara ha en lyckodag så.
Ja, över tid och över tid. I allsvenskan har ju inte presterat uppenbarligen. Han var väldigt bra i Sollentuna i ettan 2020. Det var det här med åren, men jag sa rätt år nu. Och sen så ett väldigt bra halvår då i Västerås. Så på så sätt, nej, det var inte bara en match där han var briljant, utan det var han i fler matcher. Utan tvekan.
Men det återstår att visa att han faktiskt presterar på allsvensk nivå också i en nykomling.
Ja, det är jag. Om man inte bara ska ställa sig i hyllningskören så...
Vilket vi inte ska. Nej, innan vi faktiskt har svaret.
Det är lätt att göra det med en sån här färgsprakande spelare som är väldigt intressant och väldigt spännande. Man har ju fortfarande den här matchen från den 27 november på näthinnan, och det är sällan en spelare gör sånt intryck i en match. Det var ingen annan spelare, varken HIF-spelare eller motståndare, som var så bra på Olympia under hela förra året, vill jag påstå. Men det är det här med defensiven. När jag har pratat runt så, ja, men varför fick han inte chansen i Örebro, och vad finns det för förbättringsområden? Han är ju inte liksom 16 år heller, han är ändå 23 bast sådär. Då är det ju det här med defensiven, att den är på många sätt bristfällig, och då ringer det ju lite varningsklocka, för att det är ju troligt att tänka att HIF inte kommer ha överdrivet mycket boll i allsvenskan. Kommer kanske bli lite tillbakapressade. Det är en anledning också till att de vill ha 3 centrala mittfältare. Det kommer se ut som ett 4-5-1 ibland. Var ska Taha Ali spela? Ja, han kommer antagligen utgå som vänsterforward i försvarsspelet utan boll. Så kommer han ligga som en vänstermittfältare. Räcker det då? Han kommer antagligen ha en ganska stabil pjäs bakom sig, William och Davidsen. Men han kommer få försvara också. Hade man kört ett, säg 4-4-2, att han hade haft en, nu tänker jag i försvarsspel, han hade haft en forwardskollega bredvid sig, kanske bara en liksom enkel instruktion att styra av vänster mittback i motståndarlaget. Det hade kanske varit lite enklare, men nu så kommer han få ställas på prov där. Så att det är väl den lilla varningsflaggen som jag trots allt vill höja.
Ja, för att det måste finnas lite såna här faktorer att ha med sig när man då ifrågasätter varför spelar han inte mer i Örebro. Alltså, om det inte hade funnits något så skulle vi stå här i princip idiotförklara tränarna i Örebro som har väldigt goda kunskaper under fjolårssäsongen. Så att någonting måste ju ha funnits där.
Ja, och all respekt till HIF, men det är trots allt en nykomling. Och som sagt, då har tisslats och tasslats lite om Malmö FF och IFK Göteborg. Inte för att IFK Göteborg varit jättelyckosamma resultatmässigt de senaste åren, men hade han varit liksom komplett på alla sätt och vis, hade han kan varit bättre defensivt, så hade han kanske hamnat i en klubb som slår som SM-guld istället. Nu så hamnar han hos en nykomling. Så att, jag tror att det finns något svar där kring defensiven. Varför det inte blev mer i Örebro och varför han trots allt skrev på från allsvensk nykomling. Sen är det säkert inte hela sanningen, men man ska nog vara vaksam och liksom ta in det i sin bedömning, i sin förhoppning och i sin framtidstro vad gäller den här miljonaffären.
Som är betald med externa hjälp från externa finansiärer, vilket Andreas Granqvist berättade. En sak jag fastnar lite för här, om jag tittar på vilka varvningar HIF har gjort, så är det ju, om man tänker förra säsongen när HIF slet ganska mycket, vilket vi pratar mycket om ju, med offensiven och det här med att föra spelet. Nu har man plockat in kanske framförallt då Sumar Al-Majed, Taha Ali, även Lukas Lingman då ska ju nämnas i det facket. Men bollskickliga spelare som ju gör sig bäst i lag med mycket boll och som är bäst när de får ha bollen vid fötterna och göra sina kreativa saker. Så där, sett till hur svårt HIF hade, ja, det är klart att man har identifierat det behovet, att man behöver mer bollskickliga spelare, och det är ju smart tänkt att varva in den sortens spelare då.
Ja, men det vill ju många lag ha såklart.
Ja, men också kopplat till det du sa, Erik, att nu är man en nykomling i allsvenskan, man kan inte förvänta sig att föra spelet i alla matcher, eller kanske inte ens i hälften av matcherna, det vet vi inte än, men att HIF kommer slå mer ur underläge och kanske behöver försvara sig lite mer i många matcher, då är det intressant att se den här profilen på många av nyförvärven, att det är väldigt bollskickliga spelare som behöver aktiveras i ett eget grundspel som är inriktat på passningsorienterad fotboll. Så det tycker jag är också någonting som jag tror kan vara intressant att följa här under säsongen, hur pass väl de här nyförvärven passar in i HIFs struktur.
Sen kommer ju HIF såklart ha boll. De kommer få känna på fotbollen.
Vad bra att du säger det, att det inte bara blir defensivt.
De ska inte bara stå och titta liksom.
Nej, det.
Och då är det klart att då underlättar det med en spelare som Sumar Al-Majed, som är väldigt skicklig, åtminstone i Superettan, på att värdera när det ska ske en genomskära och en mönsterbrytande passning, eller när han ska lugna ner och kanske passa hem till mittback och så vidare. Han har varit väldigt duktig på att diktera det tempot. Ta Ali skulle ju kunna göra sig väldigt fint i ett kontringslag, och sett i hans bolltrygghet så bör han kunna vinna en del en mot en dueller när han väl har bollen. Så att med de här spelarna så ja, då är det klart att då underlättar det ju när man väl
vinner boll, att man kanske kan behålla den längre.
Ja, och är det inte så här också? I alla fall har jag läst in det när jag har läst vad Andreas Granqvist har sagt till oss, att Taha Ali, ja, kan slå ut sin gubbe en mot en. Han har pratat om Amoako som i princip skulle vara, ja, han har inte sagt de orden, men det är i princip som en Formel 1-kapacitet då i hastighet, kan slå ut sin gubbe.
Kontingspelare.
Ja, precis. För att fortsätta på ditt resonemang, att ja, om nu HIF skulle ha mer defensivt präglad fotboll, även om man själv inte vill ha det, men att det blir så i Allsvenskan, så kanske man har väckt in att då behöver vi ha spelare som kan sticka snabbt och som kan slå ut sin gubbe och göra något på egen hand och ta vara på det lilla som vi kanske får.
Ja, och lyckas de med det? Jag pratade tidigare om att jag hade svårt att fantisera om Ravitsuka som en defensiv mittfältare, men det här som du målar upp, då får man ju bilder i huvudet att det kan man ju faktiskt se framför sig. Klaffar det, då är det ett vapen. Dessutom William Löper, stark kontringsspelare och så vidare.
Mm. Då tror jag vi har pratat klart om Taha Ali för den här veckan i alla fall. Ni har förstått att det har varit några provspelare i HIF i U19-laget. Korrekt?
Ja, det stämmer. HIF spelade, nu ska vi se, tisdags blev det mot Brumby i U19, en träningsmatch för U19-laget. Där är flera av dem som fått visa upp sig här i de första träningsmatcherna. Vilgot Karlsson och Amin Alhamavi och Arvin Gigovic och Leo Frigel Jansson och de här hör hemma till vardags. Även Nils Arvidsson som ju tillhör A-truppen,
målvakten,
stod i mål i den här matchen. Men så var det två namn i laguppställningen som stack ut som inte vi har koll på sen tidigare. Justin Tolens och Danny Hemskark, ursäkta mitt nederländska uttal, men de två är alltså eller var provspelare från Holland.
Och jag pratade med akademichefen i HIF, Mikael Dahlberg, och frågade såklart om detta. Förra året tog ju HIF in Sidney Lopez Cabral, som var sista års junior. De tog in honom till U19-truppen och han lämnade klubben här nu när han inte fick ett A-lagskontrakt. Han verkade inte särskilt nära ett avtal i A-truppen. Och då frågade jag, då berättade Micke Dahlberg att det är att de tyckte att det funkade bra med den akademin som Sidney Lopez Cabral hämtades ifrån, och att detta då var samma akademi och att det handlar mer om ett utbyte. Och så sa han citat: det är inte ett provspel på det sättet att vi aktivt har bjudit in spelarna. Det handlar mer om ett samarbete. De gjorde det bra mot Brøndby och tanken är att de ska vara med mot FCK. De mötte ju Brøndby nu i tisdags, och på lördag ska U19 och U17, eller P17 och P19 som man nu säger formellt sett, möta FCK i Köpenhamn. Och så frågar jag Dahlberg om det är aktuellt att ni tar in de här två spelarna till HIF, och då sa han nej, det är inte det som är tanken, det är inte en sån ambition. Och så fortsatte jag fråga om det här spåret med utländska spelare och nu framförallt nederländska spelare till P19, och så frågade jag vad de vill med det, och så sa han citat att det är alltid intressant att se hur bra spelaren är och hur bra våra spelare står sig mot de som kommer utifrån. Det är intressant att hålla koll, men det är inget spår som kommer att prägla vår verksamhet på något sätt. Först och främst ska vi vara jäkligt duktiga på vad som finns i framförallt Skåne. Det är det viktigaste steget. Vi behöver vara ännu bättre på att ta koll på vad som finns i vår egen region.
Och det har vi varit inne på, och du har varit inne på det även den här veckan, Erik, just hur man har förbättrat det arbetet under senare år och vilka spelare som finns i HIF nu.
Ja, jag tycker det är intressant att höra då Mikael Dahlbergs citat där, just med att vikten ska ligga på närområdet och så. Jag tycker Sidney Lopez Cabral, varvningen av honom kändes lite konstig redan på förhand. Man plockade in honom alltså inför förra säsongen samtidigt som man skrev ett treårsavtal med Emil Hellman i A-laget. Man plockade in Bödvar Bödvarsson som för Emil Hellman var ju ganska given reserv på höger eller vänsterbacksplatsen. Man tog in Bödvarsson som man bara skrev ett år med förvisso, men som var given startspelare. Nu har man ersatt honom med William och Davidsen. Utsikterna för att Sidney Lopez Cabal skulle skriva ett A-lagskontrakt med HIF året efter det, där och då, med tanke på treårsavtalet med Emil Hellman och att man samtidigt då sökte efter en ordinarie pjäs som vänsterback. De utsikterna var ju, kändes ju ganska så små, och då tycker jag det känns lite konstigt att man blickar så långt bort för att ta in en spelare till U19-laget istället för att titta runt om vad man har i sin närhet. Så att Mikael Dahlbergs citat var intressant att höra just utifrån den aspekten. Det tycker jag.
All right. Det sista vi ska nämna någonting om här är att HIFs nästa match är mot danskt motstånd i Danmark, nämligen mot Nordsjälland. Och det är ett steg upp på konkurrensnivån.
På Right to Dream Park heter den nu.
Oj, det här är över min kunskap. Jag kan inte fotbollsarena och sådana här namn. Ja, Allianz Arena om jag har hört talas om. Men
ett danskt lag som har gjort sig känt för att ha en väldigt, väldigt låg snittålder och ett i ögonfallande spel. Benjamin Nygren som slog igenom i Allsvenskan för IFK Göteborg för några år sedan blev precis klar för Nordsjälland efter en utflykt i Belgien och Nederländerna. Så det är en spännande dansk klubb. De ska ju gå in i säsong alldeles strax också. Så att det blir lite mer gasen i botten nu. Och det största testet hittills för HIF.
Något att tillägga där, Sebbe?
Ja, men jag tror väl att man... Alltså snart börjar det ju bli dags att försöka sätta fler bitar på plats. Nu har man ju haft tre träningsmatcher här när man har snurrat runt på rätt mycket folk och gett mycket speltid åt alla spelare. Nu kommer man ju in i nästa fas av försäsongen här där man ju kommer kunna börja skönja mer konturer i hur laget ska ställa upp. Nu spelar inte Ali Sulje, han spelar 90 minuter mot Vidover, men spelar inte alls nu här. Jag ser ju honom som, eller jag antar att han är något slags första val som mittback, så det ska ju bli intressant att se om man kan se något mönster i vem man spelar bredvid honom mot Nordsjälland. Och jag tror nog att här de kommande veckorna så kommer vi nog se mer vad det är Jörgen Lennartsson vill med det här lagbygget.
Ni tror att det är den fasen som väntar nu redan innan träningslägret? Det är inte så att man avvaktar det och därefter börjar sätta mer av en startelva?
Ja, men det börjar väl lykta lite liksom åt det hållet, och att de bästa spelarna kommer få lite fler minuter. Sen säger jag inte att det kommer vara 7-8 spelare som spelar 90 minuter mot Nordsjälland. Det tror jag inte. Jag tror det är för tidigt. Men att man kan skönja lite fler mönster. Att Ali Suljic får en ny 90 minuter. Att William och Davidsen kanske gör 90 minuter exempelvis. Att man vill se vissa spelare mot lite vassare motstånd. Och kanske hitta kemi mellan vissa spelare, exempelvis mittbackar, mot lite bättre motstånd. Så att det kommer nog bli en hel del byten, men jag tror inte på 5, 6, 7, 8, 9 byten i paus direkt.
Och vi kommer att vara där, eller?
Det kommer vi. Grundplanen är att jag och Marianne Svab ska sätta oss på en färja, kanske äta en pulse, slopa ölen, för vi är ju i tjänst. Och det är dessutom inte särskilt gott. Och sen så ska vi ta oss till Forum och se denna fina match.
Du kanske inte har alla med dig på din sida där, men det, smaken är delad.
Så är det.
Så är det. där stannar vi för den här veckan. Vi tackar er som har lyssnat och jag uppmanar er än en gång skicka in de undringar ni har så att vi kan få den interaktiviteten med er. Och ni vet var ni hittar oss på hd.se och Helsingborgs Dagblad. Vi fortsätter att följa HIF så nära vi bara kan. Tack för den här veckan.
Nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se